Det är till synes en osannolik historia. Men osannolika historier är ju ofta de bästa. Komponenterna är kungligt envälde, men själva kungen har psykiska problem samtidigt som han har ett enormt tryck av förväntningar på sitt uppförande enligt 1700-talets alla konventioner och normer. Det slår helt slint. In kommer en läkare vars tidigare patienter levt i hostande misär och fattig frustration. Men den nya kungliga patienten som levt sitt liv under kristallkronor har makt att ensam befalla vad som helst. Nästa faktor är den förvirrade kungens fru, landets drottning. Hon och läkaren faller i varandras armar och tillsammans ska de förändra världen med hjälp av kungens namnteckningar. I en enda stor snurr sopas det ut frihetsreformer, franska filosofer uppmärksammar föregångslandet, allt i en hisklig takt. Det går fortare och fortare, snurrar mer och mer tills de kör in i en bergvägg utgjord av verkligheten. Det fanns andra människor utanför den roterande bubblan som påverkades och de petade hål på bubblan. Alltihop inträffade före såväl amerikanska frihetskriget som franska revolutionen. I Sverige hade man länge haft ett semidemokratiskt frihetsprojekt där stora delar av befolkningen var inblandad. Men i Danmark hade inga sådana tendenser för allmänheten funnits. Ändå krävdes det bara en sjuk kung, en idealistisk läkare och en drottning som tyckte att livet blev roligare i läkarens närvaro för att en till synes osannolik historia skulle bli sann. Plocka fram Voltaire-böckerna, låt tryckpressen spotta ur sig pamfletter och snöra av dig korsetten, för nu ska vi till Danmark i början av 1770-talet.
Ni är varmt välkomna till Historiepodden. Och jag som måste be om ursäkt för hur min röst låter, det är Robin Olofsson.
Robin Olofsson som på samma gång har kommit in i målbrottet som han har suttit en hel natt för det här och hinkat whisky och rakt som en borstbindare.
Ja, precis. Alternativt försökt sova. Det var ju, jag har varit förkyld hela veckan men rösten har varit orörd. Så det var ju med skräck i morse som jag gick in till min son och försökte väcka honom. Och så lät det, Färdina! Nej! Åh nej!
Det går bra nu.
Men om jag håller rösten lite lägre så här, i det lägre registret, där är den ganska stabil. Nu ska vi prata om den tyske läkaren Struensee. Mm. Och det här är ju en härlig berättelse. Vilken tycker du är mer elegant av de två kända dramatiseringarna? Nu pratar jag om titlar. P.O. Enquists roman Livläkarens besök eller den danska storfilmen får man kalla den. A Royal Affair.
Vilken som, jag har ju inte läst Enquists bok.
Nej, vilken titel du tycker är mer tilltalande?
Ja, det är väl hugget som stucket. Det, jag vet inte.
Det är två bra titlar.
Titlarna, det är väl innehållet som är det relevanta.
Ja, både och skulle jag kanske hävda. Det var ett litet fyrkantigt sätt att foga in att det här är ju en berättelse som givetvis har lockat författare, filmare, dramatiker och liknande. Just för att den är otrolig. Det är ju en typisk sån här verkligheten överträffar fiktionen.
Mm.
Jag är ju ganska upprörd över det här att det är upprörd att ta i. Men det stör mitt ordningssinne att Danmark nu med nya Fredrik har haft två Fredrikar på rad utan en Christian emellan. Alltså jag vet att de har haft Margret emellan det. Men sen 1523 så har det varit varannan Christian, varannan Fredrik. Och när det äntligen då kommer en drottning så heter hon Margareta den andra. Allt är ju i sin ordning. Men nu får vi ju två Fredrik på rad. Blir det inte så?
Vad fan heter han?
Fredrik den tionde.
Men oj, helvete. Jag trodde han hette Kristian.
Visst är det upprörande?
Ja. Ja, det här är ju, nu när du säger, det är ju, vilket schabbel.
Ja.
Men hur tänkte Margareta här när hon fick en son? Nej, men nu ska vi se. Det här är ju helt otroligt. Här är det då en drottning vi pratar om som alltså inte har koll på att hennes pappa hette ju Fredrik.
Ja, ja, det tror hon vet.
Ja, det borde hon ju känna till. Ja. Och hon borde också känna till att den här pingpong-grejen de håller på med, ja. Fredrik, Christian Fredrik, att den har hållit på som sagt sedan 1500-talet.
Ja.
Varför i hela Häcklefjäll döper hon grabben till Fredrik då?
Det måste ju vara ett slags förlängt föräldrauppror. Nu bryter jag det.
Alltså det är ju nästan så. Jag blir jätteupprörd på sådana här dumheter. Men sen heter ju Fredriks äldsta Christian.
Just det.
Det var, så då är vi väl ändå tillbaka någon form. Men det blir ändå ett hack i hela längan här.
Ja, det är svårt att gissa danska kungar eftersom alla heter Christian eller Fredrik. Och en Hans en gång långt tillbaka. Men det är också lätt att gissa dem eftersom alla heter Christian och Fredrik.
Ja, och sen ska vi få in ordningsnumren också förstås.
Ja, den sjunde ska vi prata om idag.
Ja,
och Christian alltså.
Och Danmark hade ju styrts med hårda nyper kan man säga traditionellt.
Mm.
Det är enväldig kungamakt. Det vill säga, om han vill så är kungens ord allt som krävs för att besluta något egentligen.
Just det.
Och i praktiken så fattar väl i och för sig kungen beslut ofta i konselj med sitt kabinett, men i verkligheten kunde han ju bestämma vad han ville.
Mm.
Livegna bönder har vi här. Det finns en lag, lagen om stadsbandet, eller stadsbandet.
Mm.
Nu blir det till norskt, jag vet inte hur man uttalar det här förstås. Men det går ju ut på då att man är bunden vid torvan så att säga. Man kan inte hur som helst bara skapa iväg hus.
Nej,
man känner för
det. Låter som livegenskap.
Det är ju en form av det. Och det är en stark och sträng kyrka. Och där har vi väl någon form av väldigt svepande bakgrund till Danmark för 1770-talet.
Mm, men relevant så tillvida att det är ju på ett ironiskt sätt det här mycket ålderdomliga statsskicket eller odemokratiska statsskicket som möjliggör en mycket hastig, man ska inte kalla det demokratisering, men någonting. Alltså, det är ett system som går att vända mot sig självt under en period.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Historiepodden presenteras i betalt samarbete med Tre.
Ja, allt är ju inte som man tror. Fast just det är precis som det låter faktiskt.
Det är betalt samarbete med Tre, så är det.
Ja.
Ibland pratar vi om faktoider i den här podden. Påståenden som tas för sanning trots att de inte stämmer. Och jag har märkt att flera sådana bär jag med mig från min egen skolgång.
Mm-hmm. Intressant. Som vad då till exempel?
Att man kan se kinesiska muren från månen.
Ja.
Jag kommer ihåg ögonblicket som min lågstadielärare berättade det för mig. Och hur imponerad jag blev.
Mm.
Wow! Och det trodde jag på länge. Att man kan se en mur 7 meter som bredast på 38 000 mils avstånd.
Ja, men vad är det för faktoid av den här läraren att sprida? Ja, ibland är det inte riktigt som man tror. Apropå det så täcker TV nu 99,3% av Sveriges befolkning. Och det avser då rösttäckning baserat på folkbokföringsadress.
Läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning.
Ja, om det är Kristian den sjunde vi ska prata om så kan man räkna ut att hans pappa hette Fredrik.
Så är det.
Fredrik den femte.
Mm.
Det var en nedstämd och allt mer alkoholiserad person när han dog vid 42 års ålder 1766.
Om jag hade varit dansk kung och hetat Fredrik, då hade jag kallats Hesa Fredrik. Det var allt. Nu fortsätter vi.
På Fredrik den femtes pluskonto finns i alla fall att han höll sina fylleslag bakom lyckta dörrar, kan man säga. det var väl positivt. Det är han som står staty utanför Amalienborg också.
Mm, den är pampig.
Som Alf Henriksson skriver: själv sitter den törstige konungen ståtligt till häst vid Amalienborg. Liksom, bara när jag fan, han är en törst igen. Och Fredrik hade varit gift 2 gånger. I första äktenskapet hade han 4 barn. Och där har vi också då kronprinsen, den blivande Kristian den sjunde och 3 prinsessor. Men när han dog sen, Fredrik den femte, då hade han en annan fru som alltså nu blev änkedrottning.
Mm.
Juliana Maria.
Mm.
Och tillsammans fick de sonen Fredrik. Och i Danmark är det så att den prins i tronföljden som kommer alltså efter kronprinsen kallas för arvprinsen.
Mm.
Och därför kallas den här killen då för arvprinsen.
Mm.
Kristian den sjunde och arvprinsen Fredrik var alltså halvbröder. Och om något skulle göra att Kristian inte längre kunde vara kung av någon anledning, då är ju Fredrik tidigt med i tronföljden här.
Just det, det är han.
Vilket kanske kungens styrmor, alltså änkedrottning Juliana Maria, inte kunde låta bli att tänka lite på.
Nej.
Att hennes egen son skulle kunna bli kung här, eventuellt. Kristian den sjunde tillträdde tronen 17 år gammal i januari 1766.
Mm.
Och på pappret är han alltså enväldig, men i praktiken styrs mycket via kabinettet. I Fredrik den femtes fall så var det så, eftersom han både var ointresserad av politik och djupt alkoholiserad som sagt. Och då var det bättre att de här gubbarna i kabinettet fick hålla på och sköta landet.
Just det, så de hade samlat på sig ganska mycket makt, ja, under den tidigare kungen.
Och erfarenhet.
Mm.
Och i sonen Kristian sjundes fall så är det ju för att han är ung och psykiskt och obalanserad, kan man säga.
Just det.
Schizofreni är väl det man i efterhand har kommit fram till att han antagligen hade.
Ja, precis. Säkert inte hjälpt heller av den tidens uppfostringsmetoder.
Nej.
Heller. Nu är jag lite färgad av att jag gick tillbaka och läste om stora delar av P.O. Enquists roman. Jag läste den i ung 20-årsålder. Och hade glömt bort stora delar av den. Och det är ju inte historisk skrivning, det är ju fiktion. Men jättemycket där handlar ju om, han ser det gamla Danmark som medeltida och den fysiska bestraffning som man lägger på den här unga, psykiskt sjuka, i alla fall känsliga kungen, är något som förvärrar hans tillstånd också,
ja.
Enligt P.O. Enquist.
Så var det möjligen också. Kabinettet leddes ju av Ernst Bernstorff.
Mm.
Han förde en diplomatiskt skicklig utrikespolitik. Och lyckades hålla sig sams med Katarina av Ryssland och sånt där.
Mm.
Under en kort period så hade faktiskt kungens lärare, en schweizare, fått visst inflytande på landets politik.
Mm.
Det var så att han hade fått Kristian att uppmärksamma frågor som handlade om böndernas livssituation. Men av en händelse så skickas då snart den här schweizaren ut ur landet 1767.
Otur.
Det var nog inte bara otur, utan det var nog så att den här Bernstorff låg bakom den här manövern. Men den händelsen är ganska intressant eftersom den hintar om att det är möjligt att nå makt för utomstående.
Just det.
Innan det som snart kommer hända händer.
Mm.
Kristian var ju en odåga egentligen då. Får man väl säga. Man hoppades ju på att hans beteende skulle förändras, att det berodde på att han var tonåring. Och
just det, omognad.
Ja, men han var ju exceptionellt oartig och väldigt svår att ha i möblerade rum. Och det är ju oftast mest ett talesätt det här,
ja.
att det inte går att ha någon i möblerade rum. Men när det gäller Kristian den sjunde så var det ju bokstavligen så. Han slog ju sönder inredning i parti och minut under olika aggressionsutbrott.
Det gjorde han.
gamla vaser och speglar, tavlor in i väggen, solar och ljusstakar, pang i golvet.
Talade till folk på mycket otrevligt manér.
Rena möbeldefinisteringarna.
Kan man säga, absolut. Manchester Uniteds legendariska tränare Sir Alex Ferguson, han hade ju en metod för att få unga fotbollsspelare som väldigt snabbt tjänade mycket pengar och blev kändisar att hålla sig lugna. Och det var att han uppmuntrade dem att gifta sig så tidigt som möjligt.
Mm-hmm.
Bokstavligt talat, han kunde ligga på de här stackars flickvännerna. Nu är det dags att trä en ring på det där fingret och börja skaffa barn och så. För han tänkte att giftermål gör män lugna och stabila.
Mm.
I fallet kungligheter så leder ju också giftermål till diplomatiska allianser och tronarvingar.
Mm.
Och allt det här är ju någonting som man behöver om man ska ha en kontinuitet i sin kungalänga. Så 1766 så kommer ju Christian den sjunde giftas bort eller bli gift med en engelsk prinsessa, George den tredjes yngre syster. Hon heter Caroline Mathilde. Och tanken då var ju att precis som Ferguson tänkte att nu kanske det egentligen blir lite lugn och ro, ordning och reda på den unge kungen. Sven Wikberg som skrev om det här på 1940-talet. När han presenterar Caroline så kostar han på sig att snabbt recensera den nya drottningens utseende.
Mm-hmm.
Caroline Mathilde var ingen skönhet. Men genom sin friskhet och sitt intagande naiva sätt blev hon snart populär i Danmark. Mm. Man tänker på Bruce Springsteens gamla hit Thunder Road. Jag kan inte sjunga den, det håller inte rösten för. Men han sjunger då: "Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey you're all right. And that's all right with me." Brucens Mary är ingen skönhet, men det är okej, okay, det räcker för honom. Och det verkar vara samma sak med Caroline Mathilde. Det räckte för Danmark. Och äktenskapet blir ju också lyckat i en enda avsikt egentligen. Det föds en tronarvinge. Snabbt ja. Också.
Och vad får den heta?
Eftersom Christian heter Christian så får Fredrik heta Fredrik.
Ja, precis som det ska vara med andra.
Ja.
Ja, men det här var ju på tiden för han hade ju, det var inte så att han var oskuld när det här hände, utan han sprang ju runt på bordeller till höger och vänster och hans favorit prostituerade kallades ju för Stövlett Katrin.
Ja, precis. Och
han turnerade runt med sina kompisar i Köpenhamns uteliv och betedde sig allt utom konungsligt. Och ja, men han bar sig illa åt vid hovet också och gjorde grimaser och pratade högt för sig själv. Och han onanerade ju maniskt hela tiden med.
Ja.
Och en gång kom han ju in under en middag i Christiansborg med byxorna vid fötterna och höll på. Så att det fanns ju, och det här hade man väl inte så att säga skrivit upp i Tinder-profilen när man fångade in Caroline.
Nej, så är det ju. Den här relationen med Stövlett Katrin, den intensifieras ju efter giftermålet också.
Ja, ja.
Och tilltar och de där två röjer runt djupt försjunkna i alkoholdimmor. Och dels hade ju hon en lägenhet nära slottet där kvällarna ofta slutade. Men det var inte ovanligt heller att kungen tillsammans med henne dök upp på gamla bordeller där hon hade olika typer av tvister som han skulle hjälpa till att lösa. Och det vill kanske inte vad det danska rådet tänker sig, att vår unga kung ska dyka upp på de skitigaste bordellerna och stå och käfta med någon bordellägare om Stövlett Katrin skulder.
Ja, det var väl inte det de hade tänkt sig. Nej. De hade tänkt sig något annat.
Exakt. Vi kan återvända till ett citat från Sven Wikbergs Danska kungar och andra män, som sagt skriven på 40-talet. Och inte en ton som bara är en bråkdel mer moraliserande än vad man är van med. Jag läser: "Kungen drogs med ut på nöjen av simplaste slag, och med sitt sjukliga driftsliv och sin perversa föreställningsvärld var han inte svår att locka. Tonen i detta glada lag var naturligtvis otroligt rå och frivol."
Mm.
Mm.
Ja, det här blir ju inte som Caroline Mathilde har tänkt sig, utan
nej, det är ju hon har ju gift sig in i en jävligt
katastrof.
Ja, verkligen.
Så det går ju åt pipan med den där idyllen hon hade föreställt sig kanske. Men det är lite oklart varför det blir, eller alltså man hör ju här på allt det här så att det är inte så oklart, men den här frostiga stämningen däremot, jag menar, han gillar ju stablettkatin. Han har ju kunnat gilla drottningen. Men det kan ha att göra med hovreglerna som handlar om att man skulle framstå som en smula kylig och avvisande.
Just det.
Det var vad Caroline hade fått höra var det korrekta sättet.
Ja.
Men det var inte rätt melodi med Christian i alla fall.
Det var inte så stövlett Katrin förhöll sig till Christian.
Nej, det tror jag inte.
Sen nobelt avvisande.
I filmen Aurora eller Fär så läggs ju skulden på änkedrottningen Juliana Maria som viskar i kungens öra att hovet enligt rykten uppskattar att det äntligen har kommit någon som är konstnärligt begåvad när drottningen sitter och spelar piano då.
Just det.
Och eftersom Christian var väldigt intresserad av musik, teater och konst och sånt där, så blir det här som en slags hundvissla för att trigga hans avundsjuka gentemot drottningen. I filmen framställer man så här. Och det är inte säkert att det var så egentligen. Det kan ju ha varit, varför det skar sig så att säga, vet jag inte.
Nej. Sen ska man ju också komma ihåg att under de här åren så utvecklar ju Christians redan labila psyke de mer schizofrena inslagen. Alltså, det började ju bli tydligt att kungen inte bara var omogen eller otrevlig, utan han började ju få paranoida föreställningar. Att han i själva verket är en bortbyting. Mm. Och som du säger, de här episoderna när han slår sönder allting och går lös på slottet som vore han Sid Vicious i ett hotellrum. Blir värre och intensifieras. Att han är ju, han mår inte bra.
Nej, men det gör ju inte hon heller. När han,
nej.
När han kallar henne för ammande kossa och sånt där.
Han tycker hon är tjock.
Ja, och väldigt elak. Och så går han på teatern med stövlettkatin och sin hund, men inte med drottningen och sånt där. Hon får inte vara med. Och det blev väl lite väl många bordellbesök och förstörelseturnéer och sånt där. Så till och med folket började skvalla om vad som pågår. Det var ju det som var skillnaden mot hans far då, som hade hållit på och levt över inomhus så att säga.
Yeah.
Och nu agerar då Bernstorff igen och skickar iväg stövlettkatin till Holstein. Mutad då med,
så var det löst.
400 riksdaler om året bara hon håller sig borta. Och dessutom så börjar det bli dags för kungens utlandsresa. Vilket oroar kabinettet förstås. För nu kan det bli skandal på skandal på skandal vid utländska hov, så som Christian håller på.
Johan Friedrich Struensees pappa heter Adam Struense. Och han kom från Halle i norra Tyskland. Om någon undrar varför jag börjar med att prata om Johan Friedrich Struenses pappa, så tycker jag att det är relevant eftersom i Halle i Tyskland så fanns det pietister. Det är en av pietismens nästen. Och pietismen behandlade vi i rätt stor detalj i avsnittet som kom tidigare vintras om väckelsen. Den här nya kristna rörelsen som uppmuntrade till ett mer personligt förhållningssätt till Gud. Friare religiöst tänkande. Och det fanns lite olika tolkningar på det. Men den skola som pappa Struense tillhörde skulle i svensk kontext kallas läsare. Var person ska själv läsa Bibeln och andra religiösa skrifter och få en egen personlig relation till Gud. Och Struenses farfar, tror jag, om ni inte var hans morfar. Jag baserar det här på en dansk historieskrivning på engelska där man använder idiotbegreppet grandfather. Han var läkare. Och på det sättet så har vi alltså, ja, där, han följer i släktens nedtrampade stig.
Vad du vill ha fram med att Struense var läkare?
Ja, precis. Och att det fanns i släkten. Det finns alltså fritt religiöst tänkande och läkarskråt i släkten. Och slår man ihop det, då börjar vi närma oss den här huvudkaraktären. För tillsammans med pappa Struense så hade sonen, den unge läkaren, som 19-åring flyttat till Altona. Idag är Altona en stadsdel i Hamburg, men på 1700-talet så var det mer en tvillingstad som dessutom låg på den danska sidan gränsen. Men det är ju en speciell stad, för ja, det tillhör Danmark, men det är ju en tysk stad. Där man pratar tyska och tänker tyska.
Det tillhör Danmark då, ja.
Ja, precis. Nu, av orsaker, mycket kända sådana på 1800-talet, så är inte Hamburgs förorter danska. Nej. Idag. Att redogöra för hans uppväxt utanför den stränga lutheranska tron och att dessutom placera honom i just Altona menar jag är viktigt, eftersom Altona inte är Köpenhamn. Det här Danmark med livegenskap, med envälde, med ganska stränga regler för vad man får säga, hur man får tänka, det fanns inte i Altona. Det var en slags frihamn för dissidenter och religiösa kverulanter. Ett nordtyskt upplysningsfäste. Där kunde man lära sig till exempel medicinska metoder. Det gjorde Struensee. Han lärde sig från en vid tiden berömd judisk läkare, Hartog Gertson, hur man ympade. Det är den här primitiva versionen av vaccinering mot smittkoppor. Och i Altona så läste Struensee massor av tysk och fransk upplysning. Han läste Montesquieu och Voltaire, tyckte han om. De lite mindre kända Helvetius och Boulanger högaktade han. Vi har här en skicklig, modern upplysningsläkare.
Mm. Ja, och han jobbar ju då med de fattiga i Altona. Så ja. Han är ju fattigläkare där och lindrar smärta och nöd hos dem som är mest utsatta.
Mm.
De sinnessjuka, de låste man in i burar helt enkelt. Och Struensee kommenterar det här med: i så hemska omgivningar kan en förnuftig väl snarare bringas till vanvett än en vanvettig kan bringas till förnuft.
Mm.
Han menar att man blir ju, om inte innan så blir man ju vanvettig om man sätts i en bur sådär.
Ja, precis. Han identifierar korrekt att många av tidens, det är inte ens behandlingsmetoder, men många av tidens sätt att agera gentemot psykiskt sjuka förvärrar eller orsakar psykisk sjukdom.
Mm.
Jag har en annan talande egenskap hos Struensee från tiden i Altona som jag tänker att man ska ha med också. Han hade ju dragit på sig ett öknamn i staden.
Mm.
Horenhengst.
Mm-hmm.
Horbocken. Egentligen horhingst ordagrant, men på svenska horbocken. Och det var för att han var hård på damerna, va. Och det tänker jag också är relevant att ha i den här gestalten.
Ja.
Upplysningsmannen, läkaren, kvinnokaren. Det är ju en av de här tre egenskaperna, läkaren, som gör att
han kommer på tal.
Att han kommer på tal. När Rantzau, det är en dansk högadlig, en greve kanske, tipsar det danska hovet att nu när Christian ska ut på turné och ni ändå kommer passera Altona, då tycker jag att passa på att plocka upp Struensee och ta med honom på den här turnén. För han är en jäkla bra läkare. Han kommer hjälpa till mycket. Och det visar sig vara ett bra tips. I alla fall om man ska se till Christians mående under turnén.
Ja, alltså, de kommer ju bra överens, kungen och Struensee. Han vet ju hur han ska ta kungen, verkar det som. Alltså, ja. De har bra personkemi. Och alla farhågor som kabinettet hade haft om att kungen skulle skämma ut sig visar sig ju vara onödiga farhågor.
Ja.
Henriksson skriver: han spelade sin kungliga roll så väl som hans föga majestätiska gestalt medgav. Fällde ibland förvånande klyftiga repliker, avhöll sig från utsvävningar och lyckades dölja för främmande potentater att den enväldige danske monarken var sinnessjuk.
Mm.
Det måste ha varit då att han blev lugnad på något sätt av Struensee.
Ja, det var ju höga betyg för den läkare man hade tagit med sig.
Ja, och efter att de har varit runt på en mängd olika hov i de tyska staterna så kommer de till Holland. Och då noterar Struensee att kungen, citat, föreslog mig på fullt allvar att rymma iväg med honom. Han ville bli soldat för att slippa vara beroende av andra för sin lycka. Han tycker det här är trist också ändå, att hålla på att uppföra sig och sitta där och vara trevlig mot olika furstar.
Mm.
Kan man inte bara rymma? Men det blev ingen rymning. Struensee hade ju en förmåga att prata förstånd med kungen då, som sagt, så att det avstyrdes väl. Han behandlade honom mer som en människa snarare än ett majestätiskt objekt, tror jag också. Vilket då spelar roll. Och i diskussionerna så sa ju Sturens ibland ifrån när han inte höll med. Och var ju liksom inte så här underdånig och smickrande som alla andra var.
Nej.
Efter 8 månaders kringkuskande så är det dags att åka hem. Och Henriksson skriver om det. Hemkommen sjönk konungen ner i ett tillstånd av slöhet. Avbrutet av allt glesare anfall av våldsamhet och förstörelselusta.
Just det.
Anledningen till att jag nämner Alf Henriksson hela tiden är för att han har skrivit 2 band som heter då Dansk historia.
Mm.
Som är väldigt ingående här. Fantastiskt att hitta sånt här. Undrar om han har skrivit... Vad kan han ha skrivit mer om? Finns det någon, vad ska man säga?
Han har skrivit Kinas historia.
Jo, det vet jag. Men kan man hitta
Irlands historia?
Italiens historia?
Ja, alltså, man blir ju aldrig förvånad när man hittar ett band.
Nordafrikas historia.
Ja, skulle jag bli mer förvånad över. Men man vet aldrig.
Ja, vi har ju bysantisk historia.
Ja, absolut.
Har skrivit. Ja. Sturens utnämns ju till att bli kungens privata livläkare och han har ju en teori om varifrån kungens, så att säga, utåtagerande kommer ifrån. Det här märkliga skrikandet och att han går runt och helt plötsligt får nervösa skrattanfall och sånt där.
Mm-hmm.
Så långt före Freud kommer då Sturens att dra slutsatser om hur hans patients barndomsupplevelser har påverkat personligheten. För Sturens har jag då fått höra genom de här samtalen att kungens mamma dog när han var bara 3 år. Hans styvmor, alltså änkedrottning Juliana Maria, hade från att hon fick en egen son helst velat se Christian död. Hävdade kungen själv då, i alla fall.
Mm.
Och han har ett minne som han har berättat för Sturens om att när han då ramlade ur en kanot som barn och föll genom vattnet och höll på att drunkna så såg han ovanför vattenytan hur Juliana Maria bara tittade ner på honom med en nöjd blick. Enligt honom själv återigen då. Och Sturens är inte helt säker på att allt det här är sant. Det kan vara en del av kungens vanföreställningar. Mm. Tror jag. Men han är ganska... För kungen är fixerad vid mörker och våld och sånt där. Men på det hela taget så tycks kungens aggressivitet och elakhet grunda sig i någon form av osäkerhet från barndomen, tror jag. Och nu gäller det att försöka få fason på kungens beteende. Och särskilt lyckas han ju få det unga kungaparet att prata med varandra igen.
Mm.
Han får Christian att visa respekt och hänsyn mot drottningen.
Mm.
Steg 1 är ju att sluta kalla henne för att vara en ammande kossa.
Just det.
Och så tar vi det därifrån sen.
Ja, så han är lite så här äktenskapsrådgivare också.
Ja.
Flera 100 år före det blir en vedertagen yrkeskategori.
Caroline Mathilde är ju egentligen en ganska glad person tills hon då åkade ut för Christian.
Tills hon giftes bort med en man som avskydde henne.
Ja.
Ja.
Men nu lever hon upp lite grann igen när hon behandlas som människa.
Mm.
Och hon och kungen deltar tillsammans i hovliv. Och tycks till och med trivas ihop och alla är nöjda över det här. Det här
just
är
det.
Toppen ju. Och samtidigt är ju Sturens nästan ständigt närvarande runt kungaparet. Och man har till och med fått ordning på kungens ständiga onanerande genom att han ordinerar och kalla bad och sånt där.
Ja. Också. Ja, det är en behandling vi kommer ihåg till exempel från 1800-talet.
Mm.
Den första perioden av Struensens bana vid det danska hovet utmärks ju dels av en försiktighet. Han agerar inte politiskt som han kommer att göra sen. Och historiker har beskrivit hur han observerar intrigerna från en trygg distans. Men det är också de här framstegen som kungen och drottningen gör som stärker hans case. Dessutom så ympar han ju också prinsen. Vilket inte är ett riskfritt ingrepp på den här tiden.
Nej.
Men blir lyckosamt och det blir också någonting som stärker hans case som en mycket skicklig läkare. Alltså att ha Struensee kring kungaparet verkar vara en framgångsfaktor. Medicinskt, beteendemässigt. Struensee är bra för Danmark.
In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry? Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och han steg ju i ögonen på kungaparet hela tiden då, särskilt då efter den här ympningen och så av sonen. Kanske mest steg han väl ändå i ögonen på drottningen, som från början var lite avståndstagande.
Ja.
Men hon delar ju intresse för upplysningsidealen.
Ja.
Annat de delar kommer att vara kroppsvätskor.
Ja, för det är alltså...
Nu börjar det liggas.
Ja, det gör det. Och om du som tonåring har gifts bort med en man som avskyr dig och du har kallats, som du säger, amma, fet kossa, du har känt dig eländig och misslyckad, och så kommer in i rummet en äldre världsvan horbock som har erfarenheter, ett jäkla behagligt sätt, som uppvaktar dig, som får dig att må bra. Både så här psykiskt men också kroppsligt. Många historiker säger att den här affären, skandalen, är obegriplig. Och det tycker jag är ett konstigt ordval. Jag läste Ulrik Langen och Fredrik Stjernfeldt, två danska historiker, som skriver att det är en av dansk historias mest iögonfallande händelseutvecklingar. Och det beror väl lite på vad man menar med iögonfallande, men den är ju helt logisk på ett sätt, alltså. Men hur kunde hon falla för honom? Det är väl oväntat att en läkare kan tåga in och helt plötsligt vara så nära i ett äktenskap som det här. Men jag har inte svårt att fatta varför drottningen faller för Struensee.
Nej. Alltså man får kämpa lite för att inte hela tiden få upp Mats Mikkelsen och Alicia Vikander i huvudet. Och den relation som framställs i filmen. Ja. För de verkliga personerna var ju inte lika snygga som dem.
Nej, det var de inte.
Och de var heller inte nödvändigtvis lika kära faktiskt som det framställs i filmen.
Nej.
Så att det här är en annan, det här är verkligheten.
Ja.
Och den är inte riktigt som i filmen.
Nej, nej. Men jag pratar inte heller om kärlek, utan mer så här att om, och det här är hobbypsykolog Robin, så att det här är inte någon forskning som ni kan sitta och citera. Men jag har lätt att förstå varför en äldre världsvan herre kan förföra en ung, naiv, utsatt kvinna.
Ja, alltså hon har ju, för det första, hennes sociala umgänge är väldigt begränsat, ja, också. Så bara det är ju betydelsefullt.
Ja. Vilken procentsats vill du sätta som sannolikhet på att Struensee är far till det andra barnet som drottningen föder, den lilla danska prinsessan?
Ja, jag ligger ju och hovrar här runt siffran 100% skulle jag vilja hävda.
Ja, de får barn tillsammans, Struensee och drottningen.
Henriksson anlägger en viss ton, kan man säga, av manipulation av kungen, vilket i och för sig också nog stämmer lite grann. Han skriver: Sturense var en vacker karl och en världsman som ofelbart slog an på damer. Var han så himla vacker förresten? I frågan.
Men han hade ju ett vackert sätt.
Ja, jo, jo. Och det kan knappast förundra att den blott 19-åriga Caroline Mathilde inom kort följer hans armar. Förhållandet var känt i rätt vida kretsar redan från början av 1770. Ty några försök att hålla det hemligt gjorde hon knappast. I förening med henne fick Sturense snart fullständig makt över den förslöade envåldskonungen, vilken ställdes under uppsikt av Sturenses vän Envold Brandt.
Mm. Jag har ju försökt läsa in mig lite grann på den moderna danska synen på det. Och det enda jag kan göra är att brasklappa. Men det finns en debatt kring hur involverad kungen är i början nu. Därför att från september 1770 började Struense i kungens namn skriva lagändringar. Och vissa historiker vill mena att från början så är kungen lite grann med på det här. Att det är en sorts tandemakt innan kungen mer och mer försvinner in i dimman. Och Struense bara agerar i hans namn, sätter ett papper under hans näsa som han signerar utan att läsa vad det står på pappret. Men mycket snabbt så blir ju Struense Danmarks mest inflytelserika person.
Mm. Och det har ju föregått av att han och drottningen har haft långa och spännande diskussioner om lagar och ideal och filosofi och kärlek och politik och allt möjligt. Och det här är ju då
samlag och samtal.
Ja, det har varvats.
Ja.
Och snart lyckas de ju rensa ut i kabinettet också på Ampö. Och först avskedas ju då Bernstorff i september 1770.
Just det.
Och sen avskaffas hela kabinettet vartefter ministrarna sparkas. Det här är ju ändå ett envälde. Vad ska vi ha dem till?
Ja, så är det. Och det där faktumet att han hade lyckats hålla relationerna med ryssarna vänliga, det kunde man ju använda för att anklaga dem för att vara ryssvänlig.
Det finns ju en scen i Royal Affair där Sturense skriker på kungen att han måste skriva under ett papper. Och då blir kungen omgående som ett barn. Och blir väldigt så här... Du får inte skälla på mig.
Just det.
Förnärmad och sårad. Det är ganska talande. Jag tror att det ligger rätt nära sanningen. Just den bilden av hur relationen var när Sturense började då piska upp takten i sina reformförslag och idéer. Och han ville få igenom så mycket som möjligt. Och till slut så krävdes ju då att han fick kungen att skriva på ett dekret som då som sagt gjorde att han inte behövde kungens underskrift på allting. Mm. På något sätt har alltså nu all enväldig makt hamnat i händerna på läkaren Sturense.
Ja, en tysk läkare.
Jag tror det är Henriksson som säger att ingen enskild person som inte har varit kung har haft sån här makt i Danmarks historia, varken förr eller senare. Vilket är lite, inte helt sant. För
ja, för det, statsministern har ju ändå en del makt idag, men inte sån makt.
Det går inte att jämföra. Alltså, men jag tänker på Guldberg som vi kommer in på senare.
Mm.
Han kommer ju att ha liknande makt som Sturense har här nu.
Ändå. Ja, Kim Larsen. Ja, nej, förlåt, vi fortsätter.
Björn Laudrup.
Ja, absolut.
Vi ska sitta här och namedroppa. Sturense utfärdar mer än 600 lagar i alla fall på 1,5 år. Det är lagar då som oftast är i linje med upplysningsidealen. Han avskaffar tortyr, dödsstraff, förstöld avskaffas, skillnaden mellan barn inom och utanför äktenskapet avskaffas, godsägarnas kontroll över sina bönder minskas, skolsystemet ska förbättras.
Han reformerar skattesystemet också.
Ja, ja. Och rättsväsendet reformeras så att alla ska dömas i samma domstol. Det ska inte bero på vilket stånd eller yrke du har.
Nej, ska du få en ämbetsmannatitel i Danmark så måste du kunna intyga din duglighet.
Mm.
Det räcker inte med att ha rätt efternamn. Vi ska ha någon slags meritokrati också.
Ja, det är ju jättebra i ett modernt land. Problemet lite grann är att så
har Danmark är inte ett modernt land.
Nej, det har inte alls funkat så. Så det är många som kanske har sett en framtid framför sig eftersom deras pappa har en viss ämbete och sen kommer det inte bli så när
just det.
För att du är en odugling som egentligen inte kan något.
Ja.
Och så tar de in någon annan som kan något. Framförallt har vi den stora reformen. Tryckfriheten.
Ja, precis.
Det är i alla fall den mest omtalade.
Och det var ju också den första reformen han införde, så man förstår att det här låg honom väldigt nära om hjärtat. Det här, den yttrandefriheten som införs i Danmark under Struensee, det är den genom historien enda helt oinskränkta tryckfriheten.
Ja, den är unikt oinskränkt. Man behöver alltså inte ens ange vem som är författare eller vilket tryckeri det kommer ifrån. Och det här är ganska progressiva åtgärder som vi har alltihop det här ju.
Mm.
Sånt som förbättrar tillvaron till det bättre för de flesta. Men han är ju också ute efter en mer effektiv, billigare och mindre statsapparat.
Mm.
Och det här är ju i den liberala andan kan man säga. Det är ju i den han också avskaffat tortyr. Så att det är liberalt. Men det är liberalt också att lägga ner myndigheter och skära i så många utgifter och kostnader som möjligt. Och det får man ju komma ihåg då när man behöver förklara varför han blir impopulär.
Just
det. Det är inte för att han har avskaffat tortyr nödvändigtvis. Utan det är för att folk får lägre löner eller sparken.
Ja.
Då blir folk förbannade. Och det är inte så konstigt. Men ska man ta sådana här beslut. Alltså man behöver ju kanske vara ganska klanderfri själv då. Särskilt när man då har infört den här oinskränkta yttrandefriheten. Och Strunse var ju inte klanderfri ur moralisk synpunkt. För nu var ju som sagt drottningen gravid igen. Och det är ju 100% säkert nästan. 99,99% i alla fall att det är han som är pappan.
Ja. De här människorna som hade blivit av med sina positioner inom den danska administrationen och statsledningen och så, fick ju delvis också se hur Struensees vänner, eller människor med i alla fall en liknande bakgrund, kunde glida in. Det kommer ju flera gamla lirare från Altona. Enevold Brandt blir ansvarig för att se efter kungen nu när Struensee mer och mer har tagit över att styra Danmark. Greve Rantzau, som inledningsvis propagerat för Struensee, får någon slags ÖB-liknande jobb. Och, så att,
och honom hatar ju Katarina den stora.
Just det.
Så att, det
är också relevant.
Det är ju inte jättebra. Nej.
Under den här perioden, nej, det kan ju försvåra den utrikespolitiska situationen.
Vad Sturen så ville göra egentligen var ju då att öka debattglädjen och fria ordet i samhället med den här tryckfrihetsförordningen.
Mm.
Och vad han fick var ju, kan man säga, en flod av satir, polemik och rent hat istället. Tryckerierna hade ju varit väldigt hårt bundna tidigare av censurlagarna, men nu kunde man då formligen ösa ut pamfletter och skrifter om allt möjligt. Mm. Och många skrifter dundrar ju då mot det moraliska förfallet i samhället.
Mm.
Det klagas på den dåliga renhållningen och det är alkoholismen som håller på att förstöra samhället och allt möjligt.
Mm.
Och inte minst så är det ju kritik mot Struensee själv som publiceras i omfattande mängd ju.
Och tilltagen också lite försiktigt i början, sen mer och mer och mer.
Ja, det börjar ryktas att kungen i stort sett var Struensees fånge. Och sånt där.
Mm.
En arkivarie skrev en dikt som innehöll orden: "Sitt Christian, sitt fast, sitt ensam på din tron." Varpå då någon förstås i allmänheten lustifierade den där satsen och så fick det ny spridning med orden: "Ligg Christian, ligg fast, ligg ensam på din fru."
Mm, så höll de på.
Ja. Vilket då inte bara antyder utan visar ju att nu är ju ryktena ute här om vad som försiggår egentligen mellan drottningen och Struensee också. I juli 1771 så födde ju då Caroline dottern Lovisa Augusta, som då ansågs redan då ha varit Struensees dotter. Det var ingen hemlighet liksom huruvida kungen och drottningen tillbringade nätterna ihop eller inte. Utan det var ju någonting nästan som... Man visste ju folk i hovet om de hade gjort eller inte.
Just det.
Och nu visste man att det hade de inte gjort. Och i augusti så publicerades då smaskiga uppgifter om det här triangeldramat i slottet i tidningen Tidskriften för patriotiska skribenter.
Oj.
Och då skrev man: "Är det möjligt för en hustrus älskare att vara hennes mans uppriktig vän och trogna rådgivare?" undrar man. Och ett par dagar senare publicerades också texten: "Förgyllda gemak är inte så täta att de döljer horkaren och horan." Och ja, det bara pumpas ut sån här elakheter egentligen då. Mm. En teologistudent var lite mer finurlig och gav ut pamfletter där kungahuset blev en fabel med titeln Den ystra hönan. Och hönan jagar då bort en tupp och sen springer hönan in i ett apotek och parar sig med en struts. Och vem som är vem i den här fabeln är ganska tydligt. Det är först när det kommer då egentligen uppgifter som publiceras att kungen inte är frisk i huvudet som struten sig får nog. Han insåg att det går inte att ha en totalt fri press här om de inte alls behöver ta någon ansvar för det som skrivs.
7 oktober 1771 så börjar man dra tillbaka det här. Nu är hädelse, majestätsförbrytelse, ärekränkning och vissa andra övertramp. De är inte tillåtna att göra längre och dessutom så måste man skriva vem som ligger bakom den här skriften. Tidigare hade ju anonymitet varit garanterad i lagen. Så han märker dels hur hans egen tryckfrihet kan användas för att urholka hans egen maktbas. Men också att total tryckfrihet är ett intressant socialt experiment. Men det är ändå så att man i ett samhälle behöver ha vissa regler för hur det offentliga samtalet ska gå till. Det är intressant där tycker jag. Och den äldre skolans historiker, de värderade ju den debatten och de skrifterna som kom i Danmark under den här korta tryckfrihetsperioden som, det var trams. Mm. Det ni håller på med är trams, sa de.
Du får inget svar därför att du håller på med trams.
Så här skriver Jonas Nordin i Svenska Dagbladet att det var en kaskad av värdelösa småskrifter som till innehållet pendlade mellan det talanglösa och det osmakligt kränkande. Istället för städade diskussioner om sociala och ekonomiska reformer torgfördes smädelser, religiösa svärmerier och halvpornografiska smaskigheter. Men det där har börjat omvärderas lite grann. Man har framförallt i mer modern forskning noggrant gått igenom all debatt som fördes. Inte bara den som handlade om kungen och Struensee personligen. Och som Nordin igen skriver, man har tolkat den tidiga tryckfriheten i ljuset av 1700-talets reformistiska strömningar och en framväxande offentlighet som gav röst åt samhällets politiska omyndiga grupper. Dessutom har man sett en strukturell påverkan som fick konsekvenser på längre sikt. Sådant som nya läsmönster, en förändrad författarroll och en expansion av tryckeri- och bokhandelsnäringen. Och jag hittade en stor tjock bok på engelska som handlade framförallt om just tryckfrihetsdebatten. Och som går igenom alla olika ämnen som debatterades i kapitelform. The World's First Full Press Freedom. Av Ulrik Langen och Fredrik Stjernfeldt, två danska historiker. Ja, men till exempel så går de igenom en debatt om helvetet som helt plötsligt bryter ut i Danmark. För det kommer en pamflett i september 1771 om helvetets vara eller icke vara. Där resonemanget går ut på att synder och villfarelser alltid har varit vanligare än fromhet och sanning. Det betyder, menar skribenten, att de välsignade måste vara färre än de fördömda. Mängden lidande i helvetet måste vara större än saligheten i himlen. Vilket går emot själva idén med Guds skapelse. Och då landar den här skribenten i slutsatsen att antingen finns inte helvetet. Eller så är mängden lidande i helvetet ändligt. Att det liksom, det kan inte vara evinnerligt lidande, det måste ta ett slut. Annars så faller hela idén om Guds skapelse. Och den här skriften får massa passionerade svar. Och så studsar det fram och tillbaka i dansk offentlighet. Billiga pamfletter som borgare kan köpa i boklådor för några småpengar. Mm. En debatt om huruvida helvetet finns eller inte finns. Och det här är jäkla stor skillnad mot hur det hade varit i Danmark 2 år tidigare.
Ja, verkligen. Och man kan ju säga mycket om Struenses öppnande av Pandoras ask här. Men det var ju så att det här punkterade ju den idé som hade funnits tidigare. Det vill säga att det fanns någon form av enighet och samförståndsanda där religion och monarki var kittet. Och det var ju för att man hade inte tillåtit någon annan att säga något annat. Och då kunde man ju då ha intrycket av att det fanns en enighet här helt enkelt. Och det här, så här funkar det väl egentligen i diktaturer idag med. Det kan se ut som att ett folk står enat bakom någon ledare. Uppenbarligen så fanns det ju då åsikter som inte alls gick ihop med varandra när man väl släppte lös dem här. Och det är väl värt något bara att det kom upp till ytan kanske.
Ja.
Ja, varje utfall egentligen från någon möttes ju snabbt av en motsatt åsikt från någon annan. Det var ju liksom, tycktes på en flätte hela tiden. Så om någon hade skrivit något ena dagen så kom det ju ett svar nästa dag.
Exakt.
Och artigheten i de här replikskiftena var ju inte direkt bättre än i en uppjagad Twitter-tråd.
Nej, precis. Och det beror ju av samma orsak som Twitter och Flashback, att så mycket skedde anonymt.
Ja.
Det måste vara en delförklaring i alla fall.
Det är troligt. Men inte bara, för sen när man inför de här reglerna att man måste så att säga skriva under vem man är.
Ja, det fortsätter.
Det är inte så att det slutar. Och även på Twitter och så vidare så är det ju ibland folk som skriver med sina viktiga namn. Och det kan vara ganska hetskt då med så att säga. Det fanns en stor skillnad mellan Sverige och Danmark. Och det var att före Gustav III:s statskupp 1772, när Sverige blev ett envälde igen, så fanns det ju faktiskt tämligen demokratiska kanaler under fritiden för att få igenom diverse önskemål.
Mm.
Och det fanns ju sannoliken inte där i Danmark.
Nej.
Och Jonas Nordin, som du nämnde innan, skriver så här då: i Sverige debatterades i stor utsträckning samma frågor i pamfletterna som på riksdagen, och det fanns institutionella möjligheter att omsätta en allt mer radikal agenda i reformer och lagstiftning. Opinionsbildare kunde samlas i politiska partier och det fanns etablerade forum med rutiner för att hantera åsiktsbrytningar. Mm. Det vill säga man träffades under riksdagen och höll på att gaffla. Och sen fortsätter han citatet: Danmark hade däremot Europas enda grundlagsfästa envälde och undersåtarna saknade formella organ för medinflytande. Det fanns förvisso utbredda föreställningar om en välvillig monark som ville sina undersåtars bästa, men om dessa inte var överens, vems åsikt skulle han då lyssna till? Detta var ett dilemma som aktualiserades under de allt vildare danska pamflettdebatterna.
Mm.
Och Struensee är ju för all del en upplysningsman här, men han är ju inte för att reformera själva det politiska systemet, ska vi komma ihåg. Det här kommer ju inga förslag om. Vi ska inte avskaffa enväldet. Det är den makt han grundar sig ju i den, så att säga, helt
Nej,
och hållet.
Han har ju fastnat i något av en motsättning där, att om han reformerar det systemet, reformerar han ju bort sig själv.
Ja, verkligen. Ja. Nej, han håller på med ju upplyst despoti här, kan man säga.
Det är ju bekant att Sveriges tryckfrihetsförordning är världens första, som införs 1766.
Ja, det har vi gjort ett avsnitt om, avsnitt 132.
Ja, det är bra grejer. Men den viktiga skillnaden att poängtera mot den danska då är ju att den är ju ett resultat av riksdagen som utser ett särskilt utskott där det sitter människor som Anders Chydenius och funderar vad är lämpligt att vi har en offentlig debatt om och inte. Och så undantar man till exempel religionen. Chydenius själv, hans pamfletter om någon slags frihandel, det kan vi ha, det kan vi debattera. Men Gud och helvetet, det ska vi inte debattera i Sverige på 1700-talet. Men alltså i Danmark, fullt blås. Nu kör vi.
Struensee var ju en ganska ivrig upplysningsman, men han var ju också oändligt naiv.
Ja.
Alltså det verkar ju som att han trodde att det räckte med att ha kungens mandat och sen bara köra på, som säger, fullt blås. Med den ena manövern efter den andra. Men i själva verket så är det ju så att även kungar i historien, även enväldiga kungar, har ju behövt navigera i ett politiskt landskap.
Ja. Romerska kejsare, enväldiga kungar, det är allihopa.
Så är vi ju. Alltså, man kan försämra för någon grupp och spara in pengar där. Det går ju utmärkt att göra.
Men
då måste man ju ha en annan grupp med sig som försvarar den här åtgärden. Minskar man adelns privilegier, då måste man kanske få borgarna eller åtminstone bönderna med sig. Att ställa grupper mot varann utan att själv hamna för mycket i kläm, det är ju det som är den realpolitiska konstformen, så att säga.
Just det.
Och den här behärskar han inte för 5 öre.
Nej.
För han försämrar ju för alla, kan man säga. Du var inne på romerska kejsare. Varenda romersk kejsare vet ju att vad man än gör så måste man ha petrianska gardet på sin sida.
Ja, just det.
Det är det viktigaste. Ja. Man kan spara på allt annat, bara man inte sparar in på militären. Och Sturen så börjar ju göra just det och vill till och med avskaffa det danska livgardet. Och det är inte det smartaste man kan göra.
Nej.
Alf Henriksson igen. Alla dessa nymodigheter väckte missnöje i varsina kretsar. Och någon popularitet tycks Sturen sig inte heller ha åtnjutit i de breda folklager som han ville så väl. Det gick rykten om att han misshandlade kungen och att den lille kronprinsen på hans tillskyndan uppfostrades som ett naturbarn efter Rousseaus recept.
P.O. Enquist gör ju poängen i sin roman att Struens är inte så mycket ute på gatorna. Eller han är inte alls ute på gatan, utan han verkar ju från sin egen kammare. Och då blir han ju någon sorts, jag vet inte, mörkerminens. Eller ska man få folket med sig så måste ju folket se en och känna till en också.
Mm. Och mitt i allt så har vi också änkedrottningen Juliana Maria.
Just det, och hon är supernöjd.
Hon är inte supernöjd. Kring henne kan man säga att en opposition samlas.
Mm.
Eller kanske snarare konspiration.
Ja.
Det är framme vid 1772 då.
Man kan ju vara både och, va?
Ja, det kan man ju. Och en av dem som är med i den här oppositionskonspirationen, det är då greve Rantzau, som tidigare har varit vän med Struense.
Mm.
Men Struense har ju vägrat att hjälpa greven med hans enorma skulder. Och då blir Rantzau och arg. Kan du inte bara skriva av dem? Nej, det går ju inte, tycker Struense.
It's a write-off for them.
How is it a write-off?
They just write it off.
Write it off what?
Jerry, all these big companies, they write off everything.
You don't even know what a write-off is.
Do you?
Och sen har vi då en annan i den här gänget. Det är ju då Ove Hög Guldberg, som är en religiös historieskrivare. Bland annat så hade han skrivit en världshistoria i 3 band. Som dessvärre slutar redan vid Peloponnesiska kriget på 400-talet före Kristus.
Ja, så där kan det vara när man påbörjar ett för stort projekt.
Ja, men man får väl ändå anta då att det är en ganska detaljerad världshistoria. Och hur omfattande hade den blivit om den hade fått gå fram till 1700-talet? Ja, ja, ja. I den här Royal Affair så spelas han ju av David Dencik.
Mm.
Och
ja, det är alltid en bra casting.
Ja, det är det. Och han var ju djupt konservativ här i den här Guldberg, som hatade upplysningsidéerna. Han hade också varit lärare åt kungens halvbror, arvprinsen Fredrik, och där förstod han ju då änkedrottningen ganska nära och hade bra kontakt med henne. Och hon i sin tur hade bra kontakt med livgardets befäl, som då som sagt var oroliga inför sin framtida existens.
Just det.
Och tillsammans så kokar man då ihop en kupp. Och det är den 16 januari 1772 och det är maskeradbal.
Det är det alltid sent 1700-tal, när det är kupper.
Precis, gå aldrig på maskeradbal om du är en ledande figur i ett hov. Det är det som historien lär oss. Framåt natten.
Det blir alltid värre framåt natten.
Efter klockan 3 den 17 januari så slår kuppmakarna till efter maskeradbalen, alltså den här gången. Alla vakter är införstådda med vad som ska hända. Först besöker man kungen mitt i natten. Han blir ju förstås förfärad över att få nattligt besök överhuvudtaget. Och sen får han höra då att Struense och drottningen har planerat att mörda honom.
Mm.
Och det gör att han blir mycket uppskrämd och uppjagad förstås. Man placerar honom i en fåtölj. Han blir serverad te och blir åderlåten och sådär. Samtidigt som te strömmar ner i magen och blod ut ur armen, så försöker han då få ordning på alla sina tankar. Och ja, men man placerar också en massa papper framför honom då förstås, där som han ska underteckna.
Mm.
Och till slut så skriver han under det papper som är en arresteringsorder på Struense. Och där under natten så störtar man också då in i Struenses rum, river upp honom i sängen och hävjar om att nu har man en korrekt arresteringsorder här. Och det kan man säga är slutsignalen för Sturense. Det är Hesa Fredrik som kör ut det här.
Ja, precis. Ja, nej, så är det ju. Under natten och morgonen så har ju kungen flyttat till änkedrottningens boning. Och där sitter han och skriver under fler papper. Det är många papper som ska skrivas under.
Mm.
Och vissa papper är så viktiga att det räcker inte med en signatur. Utan han får ett helt dokument som han ska kopiera. Och särskilt så är det arresteringsordningen på drottningen som han ska skriva av från första till sista bokstav. Och när bläcket har torkat på det här pappret så går GV Rantzau med ett gäng soldater till drottningen. Och den där dramatiska scenen, den är ju som gjord för att dramatisera.
Mm.
När de knackar på hennes dörr, hur hon springer ut i nattlinnet och insisterar på att få träffa Struense. Och när det inte går, då vill hon träffa sin make. För mig till Christian. Och när hon inte får det, då börjar hon istället förhandla om barnen.
Mm.
Tronarvingen får hon inte. Den halvår gamla flickan. Det går bra.
Ja, och sen placeras hon väl på Kronborgs slott. Man hade ju tänkt att man skulle låsa in henne. Mm. Mer eller mindre för alltid på Ålborgs slott.
Ja.
Men sen var det ju det här, va?
Just det.
Med att hon hade en bror som hette George III och var kung i England.
Ja.
Och han i sin tur började då prata lite löst om krig. Och då tyckte man att det var lite, det kanske var lite höga insatser här nu.
Mm.
Och då ändrar sig danskarna angående hur viktigt det är att hålla drottningen inlåst egentligen. Och så tillåter man att hon får flytta till Hannover.
Exakt. Där en mindre slottsapparat instiftas. Och där hon får hålla lite eget hov.
Jag undrar om inte också det här är den engelska kungens domäner så att säga.
Det verkar väl sannolikt. Tragiskt liv det här egentligen. Hon blir ju bara 24 år gammal. Dör i sjukdom. Jag tror att det är vattkoppor. Jag läste det någonstans.
Sturense och hans kompis Brandt då. De döms ju till döden. Pang. De har ju förbrutit sig mot liv, ära och gods heter det. Och helt emot Sturenses egna lagar så hade man ju då använt intensiv tortyr under de här utdragna förhören. Och det fanns ju nu då alltså bekännelse på det mesta. Och därför var det inget justitiemord, menar Henriksson. Men ja, de här brotten var ju bevisade och erkända så att säga. Så att det var inga konstigheter. Och de skyldiga får ju då först höger hand avhugget och sen huvudet avhugget. Och kropparna hackas ju upp i delar och läggs på stegel och hjul inför allmän beskådan.
P.O. Enqvist skriver, han hade stått där uppe och sett ut över folkhavet. Så många som kommit. Folkhavet var oändligt. Det var dessa människor han kommit att besöka. Och det var dem han skulle ha hjälpt. Varför hade de inte tackat honom? Men detta var första gången han hade sett dem. Nu såg han dem. Såg jag, och Gud, som kanske finnes, en springa där mitt kall vore att tränga mig in. Var det för deras skull? Och nu är allt förgäves. Borde jag frågat dem, och Gud? Jag ser dem, och de ser mig. Men det är för sent. Och jag kanske borde ha talat till dem. Och så fortsätter han så. En liten existentiell debatt med sig själv där uppe.
Ja, han borde ha talat till dem, tänker jag.
Ja, han borde ha träffat dem, sett dem, rört sig ute bland dem. Och mitt i den här diskussionen med Gud som kanske finns, får han sin arm avhuggen. Då är det för sent.
Då är det inte jättelätt att sen fortsätta ha inne i monologer med sig själv.
Hans kropp drabbades då av ryckningar så starka att skarprättaren, när han skulle avhugga huvudet, helt förfelade sitt mål. Struense hade rest sig upp på knä, öppnat munnen som han ville tala till alla dessa tusental han nu såg för första gången. Och så pressade han ner på blocket och så är det tjopp.
Mm. Gjorde starka intryck på det när du läste det här som 20-åring.
Ja, men det är... P.O. Enqvist är ju jättebra, men han är inte alltid tillgänglig. Men i några romaner och några verk, där landar han verkligen nära. Och i Livläkarens besök, trots att det är danskt 1700-tal, så är det verkligen, det är en drabbande roman.
Mm.
Sen var det en historia jag helt hade glömt bort förrän det att du förde den på tal nu för några veckor sedan. Så det var trevligt att återvända till.
Ja, den som du har längsta stått av allt det här, det är ju Ove Hög Guldberg.
Mm.
Efter Sturense affären så får ju han nästan lika mycket makt som sagt som Sturense själv hade haft. Men Guldberg anstränger sig för att återställa allting som det var innan. före reformerna. Och det mesta raderas ju i princip omgående. En av få saker som får vara kvar är det lotteri som Sturms hade infört. Och det gav ju alldeles mycket intäkter ja. Kan man säga för att avskaffa det. Men också förändringarna i domstolsväsendet får vara kvar. Däremot så förändrar Guldberg inställningen till det danska språket som kan man säga upphöjdes och så jämfört med tidigare då tyskan som hade gällt till exempel i armén och sådär.
Mm.
Så han var ju mycket för att lyfta upp det danska generellt. Det här är ju då en ganska känd dansk period. Som sagt, dels på grund av alla de här spektakulära inslagen. Vi har den sjuka kungen som agerar så här opassande. Bara det är ju intressant och uppseendeväckande. Mm. Det ovanliga är att en simpel fattigläkare tar över rådet i världens äldsta land.
Mm.
Det är också en aspekt. Och sen har vi den här intima relationen mellan Sturms och drottningen.
Lite snask.
Ja, ofta porträtterad då som någon slags Romeo och Julia förälskelse, vilket kanske inte helt stämmer. Och sen har vi den obegränsade tryckfrihetsförordningen som ger upphov till en massa snaskigt material.
Mm. Romeo och Julia var väl unga tonåringar.
Ja.
Det är ingen Romeo och Julia-berättelse.
Nej.
Som i och för sig inte heller var en lycklig kärleksberättelse, men ändå.
Och sen har vi då slutscenerna med arresteringar och avrättningar i sena maskeradbalsnätter.
Ja, i storslaget.
Det är ju bra grejer, va?
Ja, kvalificerat bra grejer.
Det var ju en tidsfråga innan vi skulle göra ett avsnitt om det här, kan man väl säga.
Mm.
Och nu har vi gjort det.
Ja, känns det bra.
Det tycker jag.
Mm. Och jag tog mig hjälpligt igenom inspelningen. Det är här på slutet märker jag att resurserna håller på att ta slut.
Ja.
Mm. Men det har gått bra.
Men!
Vad hemskt det var att ha målbrottet. Det där kommer man ihåg från högstadiet när man skulle svara på någon fråga. Och så stack rösten iväg när man skulle säga Gästrikland eller vad fan nu. Svaret på frågan var fruktansvärt.
Ja, nej, det var inte det roligaste.
Nej, men i jämförelse med att steglas och halshuggas och så, var jag att klaga på.
Nej. Och nästa vecka får du en ny chans, för då är vi tillbaka.
Så är det.
Och ha det så bra tills dess, hörni.
Yes, ha det fint. Hej då med er.
Hej, hej.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.